Så låt oss be kort. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att du har uppenbarat dig för oss. Du har uppenbarat din vilja. Vi ber att du ska hjälpa oss att se undren i ditt ord tillsammans nu. Vi ber om din helige andes bistånd i vårt förnuft och i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Har ni sett någon gång en sån här bibel som har delar med röd text? Och den röda texten, den finns där Jesus säger någonting. Att det som Jesus har sagt återges med röd text i bibeln. Och var hittar man då den röda texten? Jo, den hittar man förstås huvudsakligen i evangelierna. Man lägger märke då till att ibland så säger Jesus ganska korta saker. En mening, några ord. Ibland finns det en dialog. Och ibland, fast inte så ofta, så finns det en längre utläggning. Längre sammanhang än predikan. Till exempel i bergspredikan. Vi har också en ganska lång sammanhängande utläggning i slutet av Matteusevangeliet. När Jesus talar om den yttersta tiden. Och vi har liknelserna i Lukasevangeliet. Men det är framförallt i Johannes evangelium som vi hittar långa sammanhängande utläggningar utifrån Jesus. Och den längsta den återger det som Jesus har att säga då han är tillsammans med lärjungarna den sista kvällen innan korsfästelsen. Och det spänner över 5 kapitel. Och det slutar med en lång bön. 26 versar, och det är den längsta av de böner som finns återgivna och som Jesus har bett. Och den här bönen, den ber Jesus vid ett mycket signifikant tillfälle. Och Jesus, han inleder bönen just med orden för att markera detta. Han inleder med orden: stunden har kommit. Stunden har kommit. Det är slutet på ett skede. Och ett nytt ska just ta sin början. Och innebörden av att stunden har kommit, den presenterar Jesus då han lite längre fram ber: jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Och här är vi nu. Jesus är inte längre kvar i världen, men vi är kvar i världen. Och just det förhållandet, hur kommer det till uttryck när Jesus nu börjar att be för de sina? Så låt oss läsa den här bönen. Och om ni har biblar så slå gärna upp i Johannes evangeliets 17 kapitel. Har ni biblar? Ni kommer kanske att vilja följa med. För vi kommer uppehålla oss så gott som uteslutande i Johannes 17. Så det är lätt att vara med så att säga. Jag kommer att läsa ifrån folkbibeln. Sedan Jesus hade sagt detta såg han upp mot himlen och bad: Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son för att sonen må förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett åt honom. Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina och du gav dem åt mig, och de har hållit fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt vad du har gett mig kommer från dig. Till det ord som du har gett mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och har verkligen förstått att jag har utgått från dig, och de tror att du har sänt mig. Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber, utan för dem som du har gett mig, eftersom det är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag i ditt namn dem som du har gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, för att skriften skulle uppfyllas. Nu går jag till dig, och detta säger jag medan jag är i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att de ska vara helgade i sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att det ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att det ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Fader, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig, så att det får se min härlighet som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Rättfärdige Fader, världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig, och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem, och jag skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Märkte ni en sak när vi lyssnade till detta? Jag märkte säkert många saker, men det jag undrar är om ni märkte att det är flera ord som återkommer gång på gång. Och dessa ord som återkommer, de är som trådar. Och de orden, de kombineras på olika sätt, vilket gör att trådarna bildar en väv. Och det är inte alldeles lätt att strukturera texten, för att det löper in i vartannat så mycket hela tiden. Det är inte så lätt att utskilja en sak som behandlas och som sen leder till nästa sak. För det är liksom, det går lite runt så här. Och det vävs ihop. Eller tvinnas ihop, hur man nu vill se det. Och trådarna löper runt om varandra. Men vad är det för trådar? Vad är det för ord som återkommer? Vad ringer i öronen på dig när du lyssnat på den här texten? Är det någon som vill säga något?
Att vara i.
I, ja. Uttrycket i, att vara i, ringer i öronen. Är det någon mera? Jag ringer i öronen på dig, Katarina.
Yeah.
Ja. Ja, tack. Jag har försökt räkna ut hur ofta olika ord förekommer i den här texten, bara för att se som ett uppslag. Om man bortser från sådana ord som och att och så, så är det vanligast förekommande ordet, som jag räknade, kan räknas fel, men det vanligaste ordet i det här kapitlet, det var ordet världen. Det förekommer 18 gånger som jag räknade. Och jag tänkte uppehålla mig vid detta en stund för att se om det är till hjälp att följa en av trådarna. Och sen har jag tänkt att följa ytterligare två. Så låt oss se var vi hamnar med detta. Ordet världen, det grekiska ordet, är kosmos. Och det syftar på det som Gud har skapat. Allt, hela skapelsen och hela mänskligheten. Men med Bibelns ögon så betyder världen något mer än en strikt fysisk plats. Det är mer än det som en ateistisk, materieorienterad vetenskapsman skulle mena med världen eller kosmos. Därför att det finns en andlig dimension också. Kosmos, världen, den tillhör Gud. Men det står också i Bibeln att hela världen är i den ondes våld, säger Johannes i sitt brev. Och vi kan läsa i Lukas så här att djävulen förde honom, Jesus, högt upp och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen och sa till honom: jag ska ge dig all denna makt och härlighet den har lagt i mina händer, och jag kan ge den åt vem jag vill. Men vi finner också i Johannes evangeliet att Jesus deklarerar att denna världens första ska fördrivas, och vidare att han är dömd. Vissa begrepp kännetecknar världen. Mörker, lögn, träldom, död. Gud och den gudomliga världen kännetecknas istället av ljus och sanning och frihet och liv. Och trots detta motsatsförhållande, säger Bibeln, trots detta, så högt älskade Gud världen, den fallna världen, som är så diametralt motsatt mot det som han själv är. Trots detta älskar Gud världen. Och Gud överger inte dem som själva valt att gå bort från honom. Han är frälsaren, och Jesus är världens ljus. Ska läsa, nu hoppar jag lite till början av Johannes evangeliet, där det står att det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Och Jesus säger också i Johannes evangeliet: jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Så med detta som bakgrund, vad har Jesus att säga om världen då i Johannes 17 i sin bön? Jag vill börja i vers 25. Världen har inte lärt känna fadern, säger Jesus. Och detta tycks vara vad som främst kännetecknar världen i Jesu ögon. Är det en allvarlig brist att inte ha lärt känna fadern? Vi är många miljarder människor här i världen. Vi uträttar stora saker. Vi håller på med viktiga saker. Vi gör rymdfärder. Vi skriver poesi. Vi skriver musik. Vi gör uppfinningar. Vi har startat FN. Och det är som att Jesus kommenterar allt detta med orden: världen har inte lärt känna fadern. Det ligger på hans hjärta. Det är bristen. Och då ska vi komma ihåg att ordet känna, det står inte för en ytlig bekantskap i Bibelns språkbruk, utan en mycket intim relation, en förening. Vi ska fortsätta att följa den här tråden. Om sig själv i relation till världen, säger Jesus. Jag är inte av världen, säger han två gånger. Han är ännu i världen, men han ska just lämna den. Den fysiska världen, kosmos, ska Jesus lämna. Den värld som ännu är en kompromiss, eller ännu en kamparena mellan ljuset och mörkret. Den här världens första ska visserligen kastas ut, men slutuppgörelsen kvarstår ännu en tid. Denna världen ska Jesus lämna, men Jesus, lärjungarna ska vara kvar, så Jesus ber för lärjungarna nu när han snart inte längre är i världen. Och Jesus tar upp lärjungarnas relation till världen i bönen. Gud har tagit dem ur världen i en bemärkelse. De är därmed inte heller längre av världen, inte de heller. Jesus är inte av världen, lärjungarna är inte av världen. Och det har resulterat i att världen har hatat lärjungarna och Jesus. Säger så här: jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller längre jag är av världen. Det finns en väsensskillnad mellan de som är av världen och de som inte är det. Och de som inte längre är av världen, de blir hatade av världen. Men de är i världen. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Och det gäller oss precis också. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, men bevara dem för det onda. Så lärjungarna är kvar i denna farliga värld, i en värld som inte är deras naturliga element längre. Tillfälligt är de kvar där de inte längre passar in riktigt. Men på sikt så har Jesus andra avsikter. Och jag ska återkomma till det strax. Men vi är inte riktigt färdiga med världen ännu. För det finns en anledning till att lärjungarna är kvar. Och den säger Jesus i vers 18. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och de är kvar i världen för att världen ska tro att Fadern har sänt Jesus. För att världen ska förstå att Fadern sänt Jesus. Och att de ska förstå att han älskat lärjungarna, det vill säga oss, så som han har älskat Jesus. Världen ska se att vi är föremål för Faderns kärlek. Det är våran sändning. Därför har han sänt oss till världen. Så på ett sätt är världen den mörka tråden i den här väven. Men det är en tråd som kan färgas ljus, som kan färgas röd. Den kan få blodets och kärlekens färg. Nästa ord som förekommer väldigt ofta, det är ordet, ett verb den här gången, det är ordet ge, eller som förekommer också som gett, 15 gånger. Och det finns två som är givare i texten. Och det är Gud, Fadern och Jesus. Jesus säger, allt vad du har gett mig kommer från dig. Och lärjungarna ser Fadern i det som Jesus äger. Som Jesus sa till Filippus tidigare här på kvällen: den som har sett mig har sett Fadern. Fadern ger och Jesus ger vidare. Och vad ger han för något? Ja, de ord som du har gett mig har jag gett dem. De ord som du har gett mig har gett dem, så att, och de har tagit emot dem och har verkligen förstått att jag har utgått från dig, och de tror att du har sänt mig. Fadern har också gett Jesus verk att utföra, och det är frälsningsverket framförallt. verket på korset. Och sen har fadern gett Jesus makt över alla människor. Och allt detta kommer från fadern. Men så förekommer ordet gett också i ett annat uttryck som återkommer igen och igen. Fadern har gett Jesus människor. Han säger, de människor som du gett mig. Han nämner det gång på gång, de som du har gett mig. 6 gånger beskriver han dem så, och han syftar på lärjungarna och han syftar på oss också. Det är så han kallar dem. Han säger inte här i sammanhanget de som tror på mig, eller de som följer mig, eller de som älskar mig. Inte för att inte det också skulle vara sant. Men det är inte så han tänker på dem just nu. Han tänker på dem som de som du, fader, har gett mig. Han säger, jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina och du har gett dem åt mig. Det är något väldigt speciellt, något väldigt värdefullt. Det är något som har tillhört fadern, skaparen. Jag tänker om vi försöker se det här så som Jesus tycks uppfatta det här i bönen. De tillhörde dig, fader. Och du har gett dem åt mig. Du har anförtrott dem åt mig, sonen. Och det här finns relationen mellan fadern och sonen med som en särskild aspekt när det gäller lärjungarna, oss. De har anförtrotts sonen av hans älskade fader. De var dina, du gav dem åt mig. Och vad gör Jesus med det som fadern har anförtrott honom? Och han säger i bönen, jag bevarade dem i ditt namn. Jag ger dem evigt liv. Jag har gett dem den härlighet som du har gett mig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett åt honom. Så vi ser hur centralt givande är när det gäller Gud. Det är så centralt i den här texten. Allt av värde utgår från Gud. Det är bara Gud som kan skapa något. Och Gud är generös. Och hans gåvor är oändligt stora och oändligt värdefulla. Så kommer vi till det tredje ordet här då. Och det är det minsta av alla. Och det är det som ni var inne på här förut också. Det är ordet i. Som också förekommer 15 gånger. Och det förekommer i sammanhang som i världen. Som vi pratat om redan. I sanningen. Men sen är det personer det rör sig om. I mig. I dig. I oss. I dem. De här orden förekommer främst mot slutet av bönen och de vävs samman med ordet ett, eller uttrycket att vara ett. Och intimiteten mellan fadern och sonen, den kommer fram här hela tiden. Och det är mer än intimitet. Jesus använder uttrycket som jag sa, att vara ett. Vi är ett, säger han om sig själv och fadern. Du, fader, är i mig och jag i dig. Den nicenska trosbekännelsen försöker då och tolka eller uttrycka detta. Den säger att vi tror på Guds enfödde son, född av fadern före all tid. Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud. Född och icke skapad av samma väsen som fadern. Av samma väsen. Och det betyder också att när sonen Jesus utger sig på korset för dig och mig, så är det också fadern som utger sig. Och det är precis vad som sägs utav Paulus. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Och här i bönen säger Jesus också, du, fader, är i mig och jag i dig. Det märkvärdiga här är att Jesus för in lärjungarna det vill säga oss, i den här väven. Först så är det att han ber att de, eller att vi, ska vara ett. Ja, ännu starkare, han säger att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Och det går inte att missa sig på. Och talar Jesus här nu om något som ska hända i himlen en gång? Ligger det i det perspektivet? Och jag har försökt fundera på det, men jag tror inte det. För att han säger så här: den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, det är i förfluten tid, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag är dem och du är mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Då ska världen förstå. Är det här och nu som de ska förstå? Eller är det efter Jesus kommer tillbaka som detta ska ske? Jag tror att det är nu. I vers 22 använder, som jag sa, Jesus ordet, Jesus verb i förfluten tid. Han talar om den härlighet som han har gett för att vi ska vara ett. Och han talar om att världen ska tro. Så Jesus ber att vi alla ska vara ett. Och det finns med också tidigare i bönen: bevara i ditt namn de som du har gett mig, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Så det är det som är mellan de troende. Men det finns mer här och mer att förundra sig över. För Jesus ber att de ska vara i oss, det vill säga i honom själv och fadern. Hur då vara i oss? Och här kommer det riktigt hisnande. Så som du, fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Så som fadern är i sonen, ett med sonen, och fadern är i fadern, så ska fadern och sonen vara i oss. Och det är något som är väldigt svårt att ta in. Jag har läst det många gånger. Vi får lite mer förklaring. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. Den härlighet som Jesus tagit emot av fadern har han gett vidare. Just den härligheten har han gett vidare till sina lärjungar. Och det beskriver Jesus med orden: jag i dem och du i mig. Och så säger han att fadern har älskat oss så som han har älskat sonen Jesus. Och här och nu så gäller detta. Rosenius, han sammanfattade i en psalm den här vår ställning som det här som vi precis har läst talar om. Och samtidigt så fångar han in vår svårighet att ta in detta. Och han kallar de kristna helgonen, och så här skriver han: o, vilka under helgonen äro. Äro så saliga, sucka så tungt. Äro så höga, se det så föga. Äro i borgen, men sällan har lugnt. Äro så höga och se det så föga. Den raden tänker jag ofta på. För någonting kan vara sant fastän man inte känner det. Och det kan vara sant fast man inte förmår riktigt att ta in det. Och det finns saker som är sant fastän man inte ens vet om det och inte ens hört talas om det. Så kan det vara sant. Och verkligt. Mina tankar är inte era tankar och mina vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Men kanske är det den här erfarenhetsmässiga aspekten som avses i bönens sista vers. Vers 26. Jag har gjort ditt namn känt för dem, och jag ska göra det känt för att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Jag ska göra ditt namn känt. Jag ska fortsätta att göra ditt namn känt. Och så kommer vi till de där sista uttrycken med i. Två stycken i dem. För att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. När Jesus säger att han ska göra Faderns namn känt för oss, vad syftar han då på? I versen innan säger han: världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig. Vad är det Jesus ska göra känt för oss? Är det att Gud är rättfärdig och rättvis, som Jesus uppenbarar? Att han uppenbarar Guds namn innebär att han uppenbarar allt som Guds namn står för. Vem Gud är i sin totalitet, förstås. Men Bibeln gör också klart för oss att människor inte är helt utan insikt om vem Gud är och vad Gud står för. För Paulus säger till exempel i Romarbrevet att när hedningarna som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag fastän de inte har lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan, om det vittnar också deras samveten. Hjärtan och samveten har vi, och det upplyser oss till viss mån om vad Gud är. Och då blir det riktigt intressant när vi går till Johannes evangeliets första kapitel och fortsätter på tråden om lagen och vad den kontrasteras mot. Lagen gavs genom Moses. Nåden och sanningen kom genom Jesus. Så Jesus avspeglar och uppenbarar något som är starkt förknippat med kärleken som ska vara i oss. För kärlek hänger väldigt starkt ihop med nåd. Och inte minst upplevelsen av kärlek hänger ihop med att vi upplevt att vi får ta del av nåd. Vi såg hans härlighet, en härlighet som den förstfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Den här bönen som vi ägnat lite tid åt nu, den handlar inte så mycket om försoningen egentligen, utan vad som sker med de försonade. Jesus han syftar några gånger här på försoningsverket. Han pratar om det verk som Fadern har gett honom att utföra och så. Men annars ligger fokus på frukterna av försoningen och den kärlek som ligger till grund för allt. Och fokus ligger på Jesu längtan efter att vara ett med de sina och att de sinsemellan är ett. Och vilken kontrast det är till all osämja och splittring och själviskhet som vi nu ser på alla plan i världen. Det är det jordiska mot det himmelska. Men fokus är också på Jesu längtan att få dela sin härlighet med de sina och att vara tillsammans. Fader, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet. Och jag upplever att i den här bönen så kommer man nära en osynlig realitet. En realitet som hela tiden finns väldigt nära oss. Och det är bara en tunn slöja som döljer den för oss. Ordet och anden uppenbarar den. Och när som helst så kan slöjan försvinna, dras undan eller evaporera. Och den verklighet som verkligen betyder någonting och som vi tillhör, den blir synlig och till fullo upplevd. En evighet av kärlek och härlighet, av gemenskap med Gud, den sanne Fadern och Jesus vår broder. En evighet av kärleksfull gemenskap med förhärligade människor. En evighet av ljus och sanning och frihet och liv. Det är ett Gud berett för dem han älskar. Så ska vi be. Jag vill tacka dig, Herre, för det som du har berättat för oss. Vi tackar dig för det som du har tänkt för oss. Vi tackar dig för det som du önskar. Det som du själv önskar i ditt hjärta. Och att vi finns med där i dina önskningar. Att vara ett med dig. Att få se din härlighet. Att få ha del i din härlighet. Tack att vi får vara dem som du, Fader, har gett sonen. Och som sonen ger evigt liv. Tack att vi får vara dem som du bevarar i ditt namn. Jag ber, Herre, att du ska styrka våran tro på det som nu är för oss en osynlig verklighet. Och att vi får vandra i tro. Och i tro på din kärlek. Och i tro på din nåd. Att du har gjort allt möjligt genom ditt verk på korset. Så att vi inte frestas att förtrösta på oss själva. Våra ansträngningar, vår förträfflighet. Utan på dig istället. Jag ber att du välsignar var och en av oss som är i detta rummet just nu. Och jag ber, Herre, också att det får bli så som du här har uttryckt. Att vi, genom att vi är ett, att världen kan tro och förstå att du har älskat oss och att Jesus blivit sänd i världen. Amen.